Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Idag har vi lite bordsamtal på lokal.
Yep.
Det är lite härlig jazz i bakgrunden.
Ja.
Det är
väl Frank Sinatra. Eller någon liknande.
Ingen aning.
Crooner som det kallas.
Kruber.
Det är Crooner. De sjunger på det sättet.
Jaha, okej. Och så får vi vara i fred på inneserveringen. För alla sitter på utservering. Vilket jag tycker är jävligt skönt. En vän till mig, han säger det att om man är ett proffs så sitter man inne även på sommaren.
Mm.
Med, det är en lite alkad kommentar kanske. Men
det är... I hörnet, i mörkret.
Ja, precis. Det spelar ingen roll vad det är för väder och vind. Liksom. Jaha, du sitter här med en jättekonstig snusdosa. Vad är det du håller på med här?
Jag har varit i Norge helt enkelt. Och då har de, alla snusdoser ser ut som de är gjorda av militären.
Ja, det är en sån sovjetisk grej att man inte får ha design.
Ja, precis.
Mm.
Så det är liksom för att inte locka ungdomen i fördärvet antar jag.
Nej,
så de är väldigt enkla. Den är min snusdosa, det står General Classic på den. Nummer 4, portion X. X som extra, extra strong.
Mm.
Alltså väldigt enkel design. Och det ser ut som en sån här burk med kött som det man har i det militära.
Men det var väl lite som när började att lansera sina egna varor på Coop. Ja, vad det här hette, typ blå, eller någonting.
Ja, det stod ju också jävligt sovjetiskt.
Ja, precis. Mm. Men det är ju en sista sovjetstaten, är inte Norge det?
Ja, just det. Vem var det som sa det? Bosse Lundholm eller vad fan han heter?
Bno Frundberg. Nej, jag vet inte. Jag kan ju ingenting om politiker. Vad gjorde du i Norge då?
Jo, jag var på ett... min bok Dunning-Kruger-effekten har kommit ut på norska nu.
Mm.
Just innan påsk kom den ut i butik tror jag, eller hade tryckts färdigt. Så jag var där och så var jag med på ett... Welbeck-seminarium som förlaget anordnade då.
Ja,
för de, samtidigt så, min bok handlar ju en del om Welbeck.
Mm.
Och samtidigt så gav de ut Hålla sig vid liv, som du och jag har gjort ett avsnitt om till och med tidigare. Hålla sig i livet heter det på norska då.
Ja. Vad heter din bok på norska?
Dunning-Kruger-effekten.
Dunning-Kruger-nissen.
Ja, jag trodde det skulle heta Dunning-Kruger-effekta eller någonting.
Ja,
men det lärde jag mig också lite om.
Dunning-Kruger-kofte. Ja, det blir aldrig gammalt med Norgevitsen. Ja. Förlåt, jag avbryter det.
Men så jag tog tåget upp till Oslo då, i torsdags. Och... fick komma till ett väldigt fint hotell över natten, Hotel Bristol, där Dalai Lama, som är väldigt aktuell nu, har bott.
Ja.
Och, men inte bara han, utan även Churchill.
Och andra tungsugare.
det var ett jävligt fint hotell faktiskt. Jag blev riktigt glad, för det var liksom frukosten nästa dag när jag vaknade upp. Så det var så jävla fint.
Mm.
Och så var det, det måste ha varit ett femstjärnigt hotell då.
Ja.
För de gick runt och liksom servade dem som åt frukost. De hällde upp, eller kom till bordet med, man fick ta själv då va.
Mm.
Men sedan kom de med liksom en kanna kaffe till en och liksom kände av sådär. Det var riktigt flott.
Var det svensk servicepersonal?
Svensk.
Var det svensk servicepersonal på hotellet?
Det kan det mycket väl ha varit någon.
Men vi är ju deras polacker.
Ja, just det. Vi är ju det. Ja, det var faktiskt en svensk flicka eller tjej som jobbade på förlaget i entrén där.
Ja.
Så hon hjälpte mig med hur jag skulle gå till tågstationen och sådär. Men jag kan berätta lite om vad... Alltså, jag gjorde ju misstaget att inte läsa på alls om vilka som skulle vara involverade i det här seminariet innan.
Det var ju dumt.
Det var jävligt dumt. Det var faktiskt, nu är det ju genant när jag kom på det här. För nu när jag läst på Wikipedia på bokmål. Wikipedia bokmål, de har ju nynorska också.
Ja, just det.
Men bokmål är ju det liksom officiella skriftspråket då.
Men hur men då var det någon som hette typ Gny Tromterud? Och så tänker du bara, vem fan är Gny Tromterud? Och så är det typ den kändaste författaren i hela Norge.
Det är
Norges egna fel. Det är ju inte ditt fel, det är Norges fel.
Men jag vill ändå reparera det här lite. Så, Dagfinn, min förläggare, han sa det. Så, men det är ju ganska, kända folk här. Okej. Men det fattar inte jag då riktigt. Men nu har jag läst på. Liksom, jag talade med Preben Jordahl. Som är en ganska känd litteraturvetare. Och även Thomas Lundbo var med. Mm. Som är översättare och kritiker. Han har översatt Kartan och landskapet. Och Konkurrens till döds till norska. Då, va? Så han var jävligt kunnig kring... Jag är jättebra på franska och sådär, har skrivit om Rabelais, doktorsavhandling om Rabelais. Liksom,
ja, men det är sån Horace typ, fast i Norge liksom.
Ja, precis. Fast mycket yngre då än Horace, han var väl kanske i 50, tidig 50-årsålder. Mm. Och så var det en jävligt spännande figur, Asle Toje. Jag vet ju inte hur man uttalar deras namn, men jag tror
att man vet ju knappt att det är ett namn.
Nej, precis. Det är det. Alltså, jag hade också...
Är det här ett namn?
Ja, nej, men det var också ett problem liksom, att jag hade svårt att lära mig deras namn. Så det var också pinsamt. Jag gjorde bort mig där också. Liksom. Ah, du heter Johan? Eller... Ja. Nej, jag heter Preben.
Ja, nej, men du var stereotypt svensk där då. Ja, men... Det är ju roligt.
Ja, helt av huvudet. Nej, men det var... Asle Toje då, han är lite som... Känner du till Access? Det gör du ju, den där tidningen. Och han som alltid är klädd i tweed och glasögon. Och, som, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han skriver väl... Han har skrivit krönikor även i Aftonbladet. Ja, Expressen precis. Kanske snarare.
Och han brukar... Jag är så dålig på namn också, det är pinsamt. Men han brukar också köra lite den här lite den lättsamma brittiska stilen.
Kulturkonservativ.
Liksom. Ja, lite sådär. Ja, han är bra. Jag har träffat han på bokmässan och pratat med honom. Ja. Han är asnice.
Han är liksom. Astrevlig. Ja. Men Asle Toje var också nästan, det är ju synd att säga, men folk är ju som de är. Han var en kulturkonservativ person och hade doktorsgrad i internationella relationer från University of Cambridge.
Ja, okay.
Hade en snygg skjorta på sig med små tåg på. Och samtidigt då en tweed kostym på sig. Ja. Så han var verkligen där, liksom, den här kulturkonservativa intellektuella karaktären.
Fast i Norge då.
Fast i Norge och liksom vi är ju ganska lika varandra ändå i kulturen. Så han satt i den norska Nobelkommittén, läste jag på nu också. Så han är liksom en tung figur. Alla
tack vare stora. Han Obama fick fredspriset.
Ja, precis. Nej, det var för han, till hans försvar var han efter i kommittén efteråt. Mm. Man har skrivit i Financial Times, The Site och The Daily Telegraph. Och Jonas Bals var också där. Och är en statsvetare kan man säga, eller historiker och politiker till vänster då. Så han var mer han tyckte att vissa saker som Welbeck har sagt och sådär var problematiskt och sådär. Så han var väldigt
men det är lite så att om du bjuder in tillräckligt många smarta intellektuella personer, då måste du ha någon grader typ där för att det ska verka.
Ja, precis.
Du måste ha någon men fan, han är smart, han är grym, han är cool. Mm. Men vi får ha någon jävla grader typ så ingen tror att vi är NASA.
Ja, precis. Men lite så. Precis. Det ska vara med vägning där.
Ja.
Men han var ju inte alls dum, utan han sa också smarta saker. Han var rådgivare för Arbetarpartiet, eller Arbeiderpartiet, eller hur man nu säger.
Ja.
Så det började med då att jag och Preben då, litteraturvetaren, satt och jag beskrev mest min bok och lite hur jag hade tänkt och... Så beskrev jag liksom hur den här Houellebecq, att han skriver ju, huvudpersonen i min bok skriver ju om Houellebecq. Mm. Och varför gör han det? Och så sa jag till den, nej men det är liksom, han är en så fascinerande karaktär. Man vet inte vad man har honom. Han liksom, han har fått carte blanche i vår kultur och säga vad fan han vill. Mm. Liksom, men det är ju oerhört spännande karaktär liksom. Ja. Och så är han också den här, det kanske jag inte sa, men jag tänker på det nu. Han är en slags arketyp, han har blivit en arketyp, ett paradigm nästan. Mm. Liksom, ja, väldigt, väldigt speciell. Och han har också den jävla närvaron liksom, när man läser honom så känner man att ah, men det här är, nu är, det här är Houellebecq. Liksom. Mm. Nu, så jag försökte beskriva det ju. Min fascination, så beskrev jag ju Sverige var jävligt politiskt korrekt under, inte lika mycket nu, men liksom mm. när boken utspelas så
ungefär 2015.
Ja, då började det balla ur,
balla ur helt.
Ja,
liksom.
Precis, så när Trump blev vald och att det, liksom, mm. det var så jävla alla folk gick på äggskal. Liksom. Ja. Det var ju verkligen så. Nu är det ju inte så lika mycket.
Alltså längre. Det har blivit bättre, men jag vill också säga att det verkar som ingen har lärt sig någonting.
Nej.
Det är mer som att man... Det var knepigt som fan för 5 år sedan.
Mm.
Men det är ingen som har lärt sig någonting. Så jag vet inte riktigt om det är bättre. Det är bara att man låtsas som att... Nu låtsas ju folk som att ingen har varit woke.
Ja,
det är
precis.
Ju en jättemärklig upplevelse.
Det var ju exakt som han som skrev... Han skrev väl om min bok i när den kom ut. Nej, men liksom, är det väl ingen som tycker att det är något med Peterson? Han är väl det. Nej, men ni var ju helt hysteriska mot Peterson ja. För bara några år sedan.
Nej, det
minns man inte.
Nej, det är bara borta.
Ja,
liksom.
Ja, det är borta. Men det är
som jag har varit inne på tidigare, just att det är något fel med vårt... I avsnittet tillsammans med Carl Reynolds Bell-fråga så tog jag ju upp det att det är som att det är något fel på vårt kollektiva minne fungerar inte. Det är som...
Nej, men det är som
det
en...
Är något, det är som att det är ett minnesfel.
Nej, men det är som en etchy sketch som det. Jag vet inte vad det är på svenska, men man skakar man den så försvinner ju allt man har skrivit på.
Ingen som kommer ihåg någonting.
Nej, ingen kommer ihåg.
Ja. Skitsamma, okej. Okay. Ja, men så... massa intellektuella personer. Ja. Du är inbjuden.
Ja.
Du får promota din bok.
Mm.
Och du inleder med att tala om lite vad Houellebecq, vad han är för dig och i din bok.
Och sedan kom Thomas Lundbo och läste lite som han hade skrivit färdigt och så beskrev han sin tagning av Houellebecq. Och sedan så var det paus och då tog jag en öl, dagens första öl. Och sedan så satt då Preben, Thomas och Asle och Jonas på scenen då och diskuterade mer Houellebecqs hans kontroversiella liksom varför han är kontroversiell och de tog även upp som jag inte kände till en intervju som Houellebecq hade gjort med Michel Onfray, en fransk filosof i hans tidskrift som hette inte Front National men Front Populaire eller någonting. Och då hade tydligen Michel Houellebecq sagt att nej men det här med grand remplacement är det är ett faktum och det liksom
folkutbyte.
Ja, folk det är liksom det är liksom så är det bara det så är det och så hade han men han hade inte stannat vid det då Michel Houellebecq utan han hade gått vidare och sagt nej men det är ju det franska folket kommer resa sig mot de här muslimska förorter och det kommer bli våld och liksom och det, vi kan bara rädda som egentligen om det blir populärt med eller trendigt med white supremacy i USA och sådär så han hade gått ganska långt i sina uttalanden och väckt en del rabalder. Det här har gått mig faktiskt helt förbi.
Mm. Men han är lite immun, Houellebecq, för att även den politiskt korrekta medelklassen, de läser ju... Houellebecq är ju lite så här... tänk dig att det finns typ pornografi för PK-personer.
Mm.
Alltså det förbjudna för PK-personer. Ja. Det är porr liksom. Ja. Och då är han lite deras porr där liksom.
Ja. Ja, visst.
Han är i den bemärkelsen en tutt-tjej. En intellektuell tutt-tjej liksom. Och då tror jag han på grund av det flyger under radarn mycket. För att det är ju deras tutt-tjej.
Ja.
Som de runkar till. Och då,
fan vad grov du
är. Ja, men förlåt att jag är så grov, men jag tror det ligger någonting i det.
Ja, eller precis. Ja. Han är vårt problembarn.
Ja.
Det är liksom, vi har koll på honom. Det är liksom,
ja.
Men det var ändå så när Asle Toje då, han som var höger, han sa liksom, nej men Olle Bäck, ja visst, jag blir också liksom, han sa att han blev också liksom lite oroad över vad Welbeck säger där i den intervjun och sådär. Men det är liksom, han tog också upp, ja, men vi alla har ju lite Welbeck i oss liksom. Det är också så, han skriver, det här var när det gällde hans litteratur mer, men han skriver om män på ett sätt som är liksom oslagbart. Han är bra på att skriva om män, och alla som läser de här böckerna förstår att, ja, men det är liksom, liksom, här får man, han glämtar lite på förlåten som man säger, alltså att man får se lite in i mannens psyke.
Verkligen.
Och han skyggar inte för det, så det tyckte jag var jävligt vettigt sagt. Och Jonas Bals var naturligtvis mer så här, nej men hur nära står egentligen Welbeck det politiska etablissemanget i den politiska makten i Frankrike, och kommer han då gå upp på barrikaderna och blir liksom en talesman, den intellektuella talesmannen för en fascistisk för ett fascistiskt parti.
Det är ju en helt idiotisk sak att säga.
Ja.
Med tanke på att i Frankrike, till skillnad från Sverige, så har vi ju, så i Frankrike så finns det politiker som är jävligt mycket mindre rumsrena än i Sverige.
Ja.
Så att när
som är mycket mindre rumsrena än Welbeck.
Ja.
Till och med.
Ja. Och de tillhör inte någon fascistiskt extremhöger.
Mm.
Utan det är ju bara etiketter som man sätter på de här personerna.
Mm.
Jag menar liksom, det finns många fransmän som sympatiserar med att det inte ser så jävla bra ut i Marseille. Eller liksom.
Mm, mm.
Alltså, och nu i det senaste presidentvalet, vad heter han nu? Skitsamma. Men liksom det finns en grej i Frankrike som inte går att jämföra med Sverige och Norge.
Mm,
man
mm.
talar mycket grövre om saker. Mm. Gamla gubbar häver ur sig saker som man trillar av stolen.
Mm.
Vi har ju inte den kulturen.
Nej.
Så jag vet inte om man får inte övertolka, om någon är grov i munnen så kan man ju inte tro att det plötsligt bara handlar om fascism liksom.
Mm.
Jag ser det som helt fullkomligt otänkbart att Welbeck har någonting överhuvudtaget att göra med fascistiska politiska idéer.
Mm.
Jag tror inte på det.
Nej,
jag tror inte på det en sekund.
Nej, jag tror inte på det.
Jag tror att han är mer socialdemokrat än vad folk tror.
Ja.
Om jag ska vara ärlig.
Ja.
Det är bara det att han också ser att det finns problem.
Ja, stora liksom. Problem. Liksom.
Och nu behöver ju inte vi gå in i debatten om folkutbyte.
Nej,
men jag menar, de demografiska förändringarna är ju ett faktum.
Ja.
Så att om man argumenterar på det sättet så han har ju rätt. Det är liksom, det sker ju en demografisk förändring.
Ja.
Sen är det kanske inte vampyrer i Vatikanen som ligger bakom det.
Nej,
det är ju det som är konspirationsteorin. Men det är det här vänstern vägrar att skilja på.
Mm.
Men det är liksom två olika saker.
Mm.
Så här, konspirationsteorin om vem som ligger bakom det. Mm. Eller den riktiga demografiska förändringen.
Mm.
Det vägrar ju, det är ju även så i Sverige.
Mm.
Från hela den svenska mitten till vänster vägrar ju att prata om den frågan på ett vettigt sätt liksom. Så ja, skitsamma.
Ja, skitsamma. Men hur som helst, det var ändå spännande att höra. Jag tyckte det var så hög nivå på det samtalet i Oslo där, att nej men fan, det här. Och att de var mycket friare i sitt sätt att tala.
En svenska.
Mm. Så det var liksom, nej men det här samtalet hade inte ens ägt rum i Stockholm eller i Sverige ens. Jag fick den, det kan vara att jag Nej, men jag tror inte det. Jag tror det man hade... och då alla erkände ju liksom, de beundrar Houellebecq oerhört mycket. Alltså, det var liksom, det var premissen var liksom, där fanns en konsensus. Det här är en viktig författare, jättebra författare. Intressant på alla vis. Så fanns mycket kärlek. Och så 200 personer i publiken. Mycket äldre damer. Som också kanske tycker att Houellebecq är asbra. Liksom.
Men de har ju, jag skulle säga att det offentliga samtalet i Sverige är väldigt tråkigt. Ja. Vi har en statlig media som kväver samtalet. Mm. För de är så jävla mycket större. Mm. De anställer 6000 personer. Och Svenska Dagbladet har typ 120. Och då inkluderar vi städet. Mm. Alltså vi har en sån jävla... dålig miljö. Och även faktiskt jag har märkt, jag reflekterade över det här i veckan, jag ska inte nämna några namn här, men det har ju varit lite debatt om AI som vi pratade om i förra avsnittet. Och om man jämför hur vi förde ett samtal om det med typ det samtalet som sker i offentligheten, men även inom svenska YouTube-kanaler och podcast och så vidare, så är det ju liksom, det är så jävla boring. Så att jag tror att det som händer är att statsmedia i Sverige är en så pass kvävande kraft att även de som befinner sig i utkanterna inom podcasting och YouTube, de är också boring. Mm. På grund av att det är så vi har lärt oss att det ska vara.
Ja, de blir också Sveriges Radio.
Ja, exakt. Att det är så starkt liksom. För det är förutsägbart då är ju den största dödssynden. Att det är förutsägbara samtal. Och sen också att det är boring. Liksom. Och som sagt, jag ska inte peka ut några specifika här nu. Men det finns inom också alternativmedia. Bara jävligt tråkiga förutsägbara samtal. Det är ett sidospår. Men liksom, så jag förstår om det känns boring jämfört med de här normannen. För det är det liksom.
Det är nog så att min känsla var korrekt där. Så det var ju lite som att... Ja, det var nästan som att komma ut på kontinenten och åka upp till Oslo liksom.
Ja, men det borde ju vara en varningssignal för alla som hör det. Att det känns... intressantare i Norge.
Ja.
Vi har alltid sett ner på Norge. Ja, men
men vi vet ju inte så jävla mycket. Vi ser inte på norsk. Nej. Vi läser inte så mycket norsk media. Vi ser inte på norska tv-program som man gör i Norge faktiskt. De konsumerar ju mer svensk statsmedia än vad vi konsumerar norsk intellektuell kultur.
Vi anställer... Tänkte man skulle kunna bygga en mindre stad i Sverige av all den personalen som arbetar med det.
Sveriges Radio, Sveriges Television.
Och UR och det.
Det är så.
Ja, och i förlängningen då liksom alla de i sin tur köper in material ifrån. Olika studios och så vidare. Vi skulle kunna ha en hel liten småstad i Sverige med alla de här personerna. Det är helt absurt liksom. Det är ju sinnessjukt. Jag tror det förstör samtalet.
Ja, jag tror också. Nej, min upplevelse av Oslo var i alla fall jävligt positiv.
Mm. Roligt.
Och som sagt... det bästa hotellfrukosten som... Jag är helt besatt av hotellfrukost.
Vad tyckte du var mest intressant? Tyckte du... Vedsbo? Tyckte du Ving Vedsbo eller hotellfrukosten var mest intressant?
Det är intressant på olika sätt.
Aha.
Jag tycker en bra hotellfrukost säger någonting om hur rikt landet är och hur mycket stil och klass man har. Och det tycker jag, fan, Norge har mycket stil och klass. När jag kommer till hotellfrukosten.
Ja, men det är ju någon som har bokat in dig på ett bra ställe. Det finns väl i Sverige också, eller vadå?
Ja, det är så att jag har inte bott på fina hotell i Sverige.
Nej, det är så här. Om du ska åka på något i Sverige så är det så här. Fan vad bra. Oj, jävlar, det är någon jävla författare. Det är ju en Scandic. Scandic-grej här.
Ja, men det är ju så.
Det är så här snålskit. Och så blir du bokad lite fint liksom. Med rika, framgångsrika personer. Och så plötsligt får du uppleva liksom lite av den världen.
Ja, det är väl spännande. Spännande visste för mig som lever ett så enkelt liv.
Ja, visste de här normerna vem du var?
Vilka är de som i publiken och så, eller?
Ja, men... Ding Bramsebrud.
Nej, men Preben. Och... Preben hade ju läst min bok. Dagfinn är ju min förläggare, så han visste ju vem jag var naturligtvis. Thomas Lundborg tror jag inte kände till mig speciellt mycket.
Nej.
Och när jag nämnde Jordan B. Peterson när vi tog en pizza innan så liksom, jag bryr mig inte om Jordan B. Peterson.
Han är arg då.
Ja, då blev han nästan lite arg. Jag bryr mig inte om Peterson. Asle Toje tror jag att du kände till mig alls. Och Jonas Bals tror jag att du kände till mig speciellt mycket. Men de blev väldigt imponerade när jag sa nej, men min bok ska komma ut på Simon & Schuster i USA nästa år. Då liksom...
Då ryckte det till.
Då förstår de att men det är ju inte... Jag kommer att tänka på det. Det är ju liksom stort i hela Europa att man blir utgiven i USA. Så det är liksom... Det är ju,
men det är
då blir man adlad på sätt och vis.
Om jag någon gång har problem med någon intellektuell norrman så ska jag bara ljuga om det.
Mm.
Ja, men jag har en grej med Simon & Schuster på gång. Så här, <durrar.
laughs> Ja, det är bra.
Du, Andreas, vi tar ett litet break så att vi kan beställa en öl till.
Det gör vi. Ja.
Du, Andreas.
Mm.
Jag har en grej här som är viktig att tala om. Och det är att Joe Rogan, hans podcast har blivit så stor.
Mm.
Att han är ju då liksom jätten inom alternativmedia.
Mm.
Och han pratar om mixed martial arts. Han pratar om comedy.
Mm.
Och sen har han lite olika gäster. Och de har ofta teman som... UFO:n, konstiga djur eller typ
bågskytte
eller medicin eller någonting. Så här, hur lever man långt? Skitsamma.
Mm.
Men jag har märkt för att alla, eller inte alla, men det är så jävla många som lyssnar. Han har sånt starkt genomslag.
Mm.
Att jag börjar höra samtal från hans podd. Jag lyssnar också på hans podd. Jag lyssnar inte på komikerna och jag lyssnar inte på MMA. Jag lyssnar när han har bra gäster.
Mm.
Men jag börjar höra i samtal hur mycket det här påverkar.
Mm.
För då börjar jag, dels så är alla nu jag träffar är experter på, vi kan kalla det för stå-upp-teori.
Mm.
Alla är experter på Joe Rogans stå-upp-teori.
Mm.
För att det som har hänt när man lyssnar på honom, det är att man är som en passiv, man är deltagare i en passiv kurs. Så då säger ju Rogan, stå upp, det är som att bygga ett berg, one layer of paint at a time. Man måste träna där och man måste på open mic först och man måste det. Ska jag träffa en vanlig...
Andreas, det är
så. Ja, jag kan träffa dig, Andreas, och andra jag känner. Och så hör jag det här liksom.
Mm.
Och så tänker jag, till att börja med, jag tycker inte Joe Rogan är särskilt rolig. Och han är en gammal kampsportare. Så att han har ju applicerat sitt kampsportstänk med träning på stå upp och komedi.
Mm.
Så jag är inte så säker på att hans liksom hans teori är särskilt... Hans folkpsykologiska teorier om comedy och motivation och såna här grejer. Jag är inte så säker på att de stämmer. Men han har sånt jävla genomslag så jag hör de här sakerna hela tiden. Och det är, vänta, en sak till. Och detta har också lett till en pandemi att alla plötsligt ska... Jag kan ju göra comedy. Och alla som
jobbar... Och vilka säger det, menar du?
Folk som jag träffar på. Jag kan inte hänga ut någon.
Nej.
Men då finns det folk till exempel. Säg att de
jag kan gissa vilka det är.
Ja. Men säg att det finns en person. Och så jobbar han med typ, säg, företagsevent av något slag.
Mm.
Ja, men typ, jag håller motivationssamtal.
Mm.
Ja, men jag är också komiker.
Mm.
Alltså det har blivit en epidemi. För att alla tror på grund av det här innehållet att de har en bra teori om hur det fungerar att vara komiker.
Mm.
Och då tänker de också, ja men det kan jag vara. Mm. Och då ska jag träna. Så att det liksom är, det är en pandemi.
Komikerpandemi då.
Ja, och också en tankepandemi. När han har så stor inverkan att folk liksom tror att det världen är som han beskriver den. Vilket den ofta inte kanske är.
Men nu är jag lite indoktrinerad av Joe Rogan naturligtvis. Mm. Men då, liksom, jag har lyssnat på massa när han har talat med olika komiker. Och det tror jag ju är, om vi tar jämför med Sverige så är det ju så att de har fler open mics.
Ja, men detta är det du säger nu är så som han säger.
Men det är ju sant. Det är sant. Så då har man ju möjlighet att träna upp sig som komiker på ett annat sätt. Det måste du förstå att det är
ja,
sant, eller
jag
hur?
Jag förstår att det förmodligen är så. Men det är massa premisser där att det ska vara någon slags jävla träningssport. Att vara rolig. Att det ska vara någon slags grej där man alltid ska testa saker. Att det ska finnas en viss struktur och så vidare. Och liksom i vissa fall så stämmer det i den amerikanska kontexten. Ja. Men i vissa fall så stämmer ju inte detta alls liksom. Det finns ju folk som inte stämmer överens med den här grejen överhuvudtaget. Alltså det är liksom för oss att om man ska vara rolig i Sverige då kan man inte bli rolig i Sverige. För vi har inte tillräckligt många scener. Så du är ingen plötsligt rolig i Sverige.
Okej, om vi säger så här.
Stämmer inte.
Vi tar det svenska exemplet. Vem är den största komikern i Sverige? Det är ju han.
Peter Wahlbeck.
Peter Wahlbeck. Och Peter Wahlbeck, även om det är så att, han, att det har funnits massa open mics överallt, så har han skapat open mics för sig själv. Han har gått in på en krog eller liksom, han har kört och bokat någonting eller gjort, drivit det själv. Jag spekulerar i och för sig, för jag vet inte om det är så. Men jag tror att han har skapat situationer med kompisar och vänner där han faktiskt står och... Och tjatar, övar inför folk och kanske hela tiden, varje dag etc. Så att han har lärt sig. Så det är en viss inlärnings... Han har lärt sig, utvecklat vad som är kul. Han lyssnar, känner av publik och sådär. Mm. Jag kan inte tänka mig att det är på ett annat sätt.
Nej, absolut. Men han har ju då, enligt Rogan-teorin, så har ju Peter Wahlbeck då mycket mindre träning än Joe Rogan själv.
Men det tror jag ju inte, eftersom... Peter Wahlbeck antagligen har skapat de här situationerna.
Ja, fast det beror på
utan institutioner.
Nej, jag förstår ditt argument. Men jag tycker att du kommer med ett nytt argument som inte riktigt är Joe Rogans argument.
Nej, men det är sant.
För Joe Rogans argument är ju att man måste ha till... Man kan inte bli en bra komiker om man är en liten håla. Man måste ut och turnera. Man måste vara på scenerna i New York. Man måste vara i...
Nej, det tror jag inte.
Och är man australiensare så måste man till USA och vara i New York och så vidare. Det är det Joe Rogan säger.
Men
Joe Rogan är ju skittråkig jämfört med... till exempel Peter Wahlbeck liksom. Alltså det är någonting här som är skevt.
Ja, men det måste vi, för det är vi nog helt överens om. Men alltså, Joe Rogan är nog fan den tråkigaste komikern som, en av de tråkigaste som jag kände. Så fruktansvärt känd. Jag lyssnade ju på podden en massa innan jag hörde hans comedy. Så gick jag in på Netflix eller någonting. Och så försökte se det han har gjort. Och det är ju så tråkigt att jag kan ju knappt se det.
Nej.
Så det är liksom, jag slutar en kvart in i den här jävla entimmes avsnittet eller vad det är. För han är så... Han är så fruktansvärt dåligt så att det blir pinsamt också nu när jag lyssnar när han träffar komiker som är riktigt bra. Eller
passiva skamkänslor för att se.
Ja, precis.
För du liksom, känner skam för honom.
Ja, liksom. Precis. Också när jag kommer ihåg Peterson var med en gång och så sa han, ja men du är jätterolig, sa Peterson till Rogan. Så det var jätteroligt det du gjorde där och liksom det. Och, jag får skamsköljningar för att jag har svårt att tro att Peterson, eller han sitter ju och ljuger det jävla svinet. För jag tror inte ens han tycker att Joe Rogan är rolig.
Det vet jag inte. Men,
eller, men förstår du? Det är liksom...
Men jag vill,
och så andra liksom.
Och
det är ingen som... Nej. Alla vet. Jag tror det är ju elefanten i rummet. Kan det vara elefanten?
Elefanten i rummet är ju att han är boring. Ja.
Elefanten i rummet är ju att han är boring. Ja. Så när han träffar andra komiker så det är ju aldrig någon av dem som säger... Ja men fan, Joe Rogan, du är en av de bästa komikerna som finns. Eller du är så jävla rolig och bra. Det är liksom, det skulle aldrig ske. För de tycker inte det. De tycker inte att han är det.
Men de
och det har, förstår man ju underförstått.
Men då, jag tror att det finns ett större problem. Och det är att i Rogan-propagandan så finns det också vissa premisser som är sjukt liberala. Mycket mer liberala än vad de flesta personer faktiskt tror. De flesta personer är inte lika liberala som Joe Rogan. Joe Rogan är en extrem...
Vad menar du, politiskt? Eller
jag menar att det handlar om allting. Till exempel, han har en ultraliberal syn på uttryck och smak och komedi. Ja, vem är den roligaste komikern? Det väljer man själv. Alla väljer själv vem de tycker är mest rolig. Vad är snygg konst? Det är bara i eye of the beholder. Alltså de har inga, det finns ingen estetisk norm. Och de flesta människor är inte så relativistiska och liberala. Och jag tror att den premissen som hela tiden finns, som Rogan tar för sanning och som de gästerna tar för sanning. Till exempel, nej, men man kan hålla på med vilka droger man vill, för att droger är inget konstigt och det är ingenting med det att göra och bla bla bla. Och så sitter någon som är god för vadå? Typ en miljard. Han kanske är svensk miljardär, Rogan. Och så sitter han och liksom tycker att det är great att hålla på och röka gräs hela tiden. Och det är kanske inte samma sak om du är ensamstående mamma i Borlänge och äldsta sonen har narkotikaproblem. Alltså det är det här som jag reagerar på också. Liksom.
Nej, han har ju en verklighetsförankring.
Nej, och man luras in i det tugget och liksom köper vad de säger. Men de flesta, speciellt vi svenskar, vi är inte som dem. Liksom. Vi tycker inte som dem. Alltså jag tänker bara generellt. Om man gör opinionsundersökningar i Sverige så ser det ju inte ut så. Men vi får det narrativet från Joe Rogan hela tiden. Liksom att alla ska få göra vad de vill hela tiden. Man kan få ta vilka droger man vill. Alla ska få bestämma vad de vill över sina liv. Alla ska, det är liksom så. Och då ser man på Rogan själv liksom att när det blir asdåligt i Kalifornien på grund av alla de liberala reformerna, ja, men då säger han bara hej svejs, så flyttar han till Houston i Texas. Hej då! Då sticker jag, för jag är rik. Men de flesta människor är inte rika. Och det är det här som skaver för mig i alla fall. Och det går igen i samtalet om comedy. Att alla väljer själva. Det finns inga estetiska normer. Men det gör ju det, uppenbarligen. Liksom. Skulle jag säga i alla fall.
Ja, tack.
Nej, jag bara ska berätta här vad som hände precis. Vid bordet så kom personalen här och la en papper och kritor för barn. Och hon sa att det inte är för oss, men det kanske är för oss. Eller jag vet inte om det är en barnslig grej. Men jag menar bara, han har ju så jävla stort genomslag att det är kanske viktigt att tala om det.
Nej, liksom. Men det är klart man blir, man kan bli hjärntvättad av Joe Rogan. Alltså, det
finns... Jag hör ju att folk säger saker hela tiden som kommer från hans podd. De bara, det är som papegojor.
Ja, visst. Ja, men det är klart. Skit, det, liksom. Ja, visst. Men jag har funderat mer på... Det är ju fan beroendeframkallande med poddar. Så även om jag vet att jag kommer hata den här gästen, så lyssnar jag på det ändå. Det var någon amerikansk asiatisk konstnär som var med, som hade målat halva fejan som hade målat halva fejan röd. Så började jag lyssna på det då och skulle gå och lägga mig. Och så liksom, han säger bara idiotiska saker.
Han är så fruktansvärt idiot.
Rogan är ju också en idiot. Liksom. Jag försöker inte få fram något vettigt.
Nej. Han sa typ 30 gånger att han är den rikaste konstnären i USA. Hela tiden bara.
Ja, men han var fruktansvärt irriterande. Och så sa han berättade en så jävla dum grej. Han sa, men jag känner ju folk som har hundratals miljarder dollar. Och så träffar han en miljardär då. Och så, kan inte du ge mig en miljard? Men liksom... Jag är så jävla trött på det. Och så också när Rogan sitter där med Ari Shaffir. Eller Shaffer, eller vad... Ari är en judisk komiker. De brukar sitta ett gäng, snacka en massa shit. Det är liksom... Det är så dumt att jag skäms lite över att jag lyssnar på det. För det är liksom de, och så kommer de in på en sak som du och jag talar. Det här ofta är Rogan. Som är... Eller som jag irriterar mig på. Liksom, vad fan lyssnar jag på det här för? När de beskriver perversa saker. Mm. Att liksom någon komiker har visat någon jävla film vid middag där någon knullar en orm och sådana saker. Ja. Det, så, vad fan är det här liksom? Mm. Och så en massa sådana saker. Och så kan de tala i en typ en halvtimme om någon blir påsatt av en häst och... Ja.
De pratar om att någon dog för han blev påsatt av en häst. Och då känner jag att när man har det samtalet, när man släpper ut det samtalet i världen och sitter och smågarvar åt det, då tycker jag att det gör att jag inte tar hans estetiska teorier eller hans komedi teorier på samma allvar. Men liksom jag märker ofta när han har gäster av högre kaliber som till exempel när Eric Weinstein var där. Mm. Och Eric Weinstein är liksom vad ska man säga, han är svår att tycka om. Mm. Men han sa vissa saker som var jävligt bra. Och då hänger inte Joe Rogan med. Han fattar inte. Mm. Han hänger inte med. Mm. Och då blir det också du vet den här illusionen, det är ju som Dunning-Kruger-effekten, en illusion av kompetens. Mm. Det är liksom en illusion av att det sker ett riktigt samtal. Mm. Men vissa saker som Eric Weinstein tar upp, som har till exempel, med hans, han tog upp som var svinbra, som jag också tagit upp i den här podden parallellt, att jag är väldigt kritisk mot akademia på olika sätt, bland annat peer review och så vidare. Mm. Och att akademia drar till sig en massa fegisar. Mm. Och att akademia egentligen borde ha en massa machosnubbar som bara förstör saker. Mm. Snackar han om det och då märker jag att Joe hänger inte med.
Nej, det är ju inte hans värld för det första.
Nej, men då är det ju liksom frågan vad det är. Vad är det då för samtal? Mm. Liksom, vad är det som händer
där? Det är inte på lika villkor. Det är att Eric sitter där och egentligen manipulerar Jörgen så jävla mycket.
Men vad är då? Då är ju frågan då. Ska man då lyssna? Så kanske det är, det vet inte jag. Men ska man då sitta och lyssna på en podd och lyssna på en... smart person och så liksom är det, handlar det bara om att det är en känsla av att man lär sig någonting. Det är inte att man lär sig någonting. Mm. Det är en känsla av att du får ökad förståelse. Mm. Men du får ingen ökad förståelse. Mm. Då blir det ju liksom, vet, då ifrågasätter man ju vad det här är. Mm. Jag ifrågasätter vad det är vi gör också om det är så. Mm. Jag hoppas att det inte alltid är så. Jag tror inte det är det. Mm. Jag har fått feedback från folk där folk verkligen lyssnar. Mm. Jag tänkte på det, för vi fick en kommentar efter AI-samtalet. Mm. Som handlade om att men det är bara ny teknik. Sådär, liksom. Folk är alltid rädda för ny teknik. Mm. Mm. Och problemet med den kommentaren på ett sätt. Jag fattar den kommentaren. Men problemet med den kommentaren är att jag tror inte man lyssnade ordentligt. Om man fäller den kommentaren.
Men du kanske inte ska bry dig så mycket om kommentarer heller av det vi gör.
Nej, absolut inte. Men du fattar vad jag menar. Att det är ju ett tecken på att det sker en konsumtion utan eftertanke. Liksom. Mm. Och då blir det ju precis samma som om vi ska återanknyta till Welbeck. Att jag kritiserar ju folk som läser Welbeck som att det bara är clownerier. Mm. Jag tycker att man ska ta det på allvar.
Ja, och det här är självklart, men det handlar ju om en viss procent av läsarna av Welbeck, om vi talar om honom. Kan ju se att det är mer än ett skämt. Ja. Det är mer än
clownerier.
Det är mer än clownerier. Det är något riktigt, det är på riktigt. Du liksom, det gäller ju allt. Ja. Det gäller ju allt i samhället. Ja. Jag fick en filosofisk vision häromdagen. Där jag tänkte på Welbeck. Welbeck tänker att han kommer glömmas bort. Han tänker att ja, men jag kommer glömmas bort om 100 år och bla 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 och sådär. Men då tänkte jag bara, de gamla grekerna, de tänkte att de, om man lever ett liv där man förtjänar odödlighet, så är man odödlig.
Ja,
och vi talar om vissa greker nu 2500 år efter att de... Och det är inte bara
men
en grek.
Men många av de grekerna stred ju i dödligt jävla våld.
Ja, exakt. Liksom. Så det var ett riktigt liv. Ja, en riktig existens. Mm. Riktig verklighetskänsla.
Riktig människa.
Riktig människa. Mm. Riktiga saker.
Ja.
Men det handlar ju om oerhört många grekiska karaktärer. Män framförallt. Onödig kommentar. Men ändå. Men det liksom, som de kände att om jag lever som att jag förtjänar odödlighet,
ja,
så blir jag odödlig i mina tankar, i mina handlingar. Och det är det som vi inte har i vår kultur längre i västvärlden, eller ens i, jag vet inte om några andra har det i och för sig, men det är liksom, alltså det är liksom,
jag får ge,
det är en intressant tanke, eller
jag får ge en parallella. Du var ju med i podcasten Gästabudet. Och jag brukar ju läsa Mikaela Blomkvist i GP.
Mm.
Och hon har ju kritiserat teatern för att man tar verk och så skiter man i teaterverkens liksom vad de handlar om.
Mm.
Och så gör man det till lite jazziga tillställningar.
Ja. Lite sånginslag och bla bla bla. Ja. Ja.
Och hon, det har, här har ju varit en debatt där hon har blivit anklagad då från liksom Stadsteatern att hon bara är kritisk och det är liksom ingen, från teatern har man ju inte bemött den här debatten riktigt.
Nej, men de kan ju inte ta in det upp.
Jag träffade en chef för en teater här i Göteborg utan att säga vem det var. Och vi pratade lite om det och han sa att det som är jobbigast med hennes argument det är att hon såklart har rätt.
Ja.
Ja. Och han är chef för en teater här i Göteborg.
Så, det låter ju ganska hälsosamt.
Ja, det gör det. Men det är ju bara det är ett scoop.
Hon har ju rätt.
Ja, det är klart hon har. Men, och sen skrev hon också nu då när chefen för Stadsteatern slutade. Mm. Så liksom knöt hon upp säcken för den debatten på ett sätt och skrev en grej i GP häromdagen.
Mm.
Som var det här liksom. Att bara, ja men det är liksom, det här är ju bara det är ju inte på riktigt.
Mm.
Det är det vi pratar om nu.
Mm.
Vad är det som är på riktigt?
Vad är på riktigt?
Och det är det handlar om. Ja. Och det är det som hon reagerar på också.
Ja.
Big props. Okej. Okay. När jag läste idag att det var i Svenska Dagbladet. Mm. De har gjort någon ny, då har man gjort teater av Röd Orm.
Mm.
Och det var också bara show och spex.
Mm.
Och Röd Orm är i och för sig en lite komisk bok.
Ja.
Men det var liksom också bara en massa show och spex och... Det fanns också en grej i Röd Orm som inte kommer med, tänker jag mig.
Mm.
Du vet, det liksom fanns en stolthet över vikingarvet och vad handlade det om och hur hårt var det. Och det finns massa riktiga saker där också.
Mm.
Det är ju inte med när de bara showar och gör allting roligt liksom. Alltså det här är ett kulturellt problem vi har.
Ja, för de pajar saker. De pajar när de ska sätta upp då kanske Strindberg, Shakespeare, vad fan som helst. Så pajar de det med att de inte kan, de förstår inte, de har ingen respekt för att det här är någonting som har levt i hundratals år.
Nej.
Det är ett så djupt omoget sätt.
Uh-huh.
Det är som Hollywood, eller liksom, det är ett amerikanskt sätt på sätt och vis. Så där kommer vi in på...
Men också, det finns en koppling där till också psykologin då liksom.
Mm.
Att så här, okej, men om du vill jobba med hur du mår och hur du är med andra människor och... Då får du jobba med din autenticitet liksom. Mm. Alltså det finns, det kanske ingen slump att Mikaela Blomkvist är en klinisk psykolog.
Mm.
Alltså för att det ligger väldigt nära i den kritiken där liksom. Vad är
absolut,
det här för
någonting? Ja, det har jag inte ens tänkt på, men upplevelsen? Det är en jävligt bra poäng.
Ja, men det är det.
Vad är riktigt? Vad är en riktig känsla här? Eller är det här någonting man hittar på? Är det liksom, och hon säger då, när man flabbar och flamsar om saker som är allvarliga så missar man ju, då bearbetar man inte det som är.
Nej.
Det går inte att bara flabba och flamsa. Det måste också finnas någonting annat.
Precis.
Man kan ju inte göra en musical av någon som dör i cancer, för det är så viktigt. Liksom.
Ja, och för att bredda det här samtalet igen så är det, tror jag, kärnan av det här större kulturella problemet vi har. Mm. Till exempel att man läser Welbeck som att han är en clown.
Mm.
Eller att man, att det är liksom, vi har problem med allvaret.
Mm.
Vi har ju levt då i skuggan av den så kallade ironiska generationen med Killinggänget och även Bret Easton Ellis som vi har pratat om, som också har svårt att närma sig allvaret. Liksom. Och det finns ett vakuum för de här sakerna. Ska jag inte hålla på och spexa till det? Liksom.
Mm.
Så här, okej. Okay. Men fan, du vet, det är som i Göteborg. När folk frågar, hur mår du?
Ja,
det är läget.
Mm.
Okej, okay, är det verkligen det?
Mm.
Eller liksom...
Mm. Du ser ju på dig att det inte är gött. Liksom.
Nej, eller, känner du smärta? Ja, liksom.
Ja.
Jag träffade en person idag som har det för jävligt.
Mm.
Och han håller ju också på med det. Nej, men det är väl okej. Okay, det går framåt, vet du.
Mm.
Han har det för jävligt.
Mm.
Han borde ju bara, precis som teatern borde och precis som litteraturen borde ibland... bara sådär, nej, det är faktiskt inte bra.
Mm.
Det är för jävligt, är det.
Mm.
Det är inte, det är mörker här liksom. Mm. Och det är fan okej också, liksom.
Mm. När det kommer till kultur och när kulturella produkter som ska ha en viss kvalitet, då måste man ju ha en viss, då ska man ju ha ett språk. Då ska man ju ha ett språk och tänkande och en, liksom, då måste man ju ha gjort ett arbete. Då måste man ju ha, det är svårt om man bara flamsat i livet. Mm. Så låt oss ta Killinggänget, det är jävligt taskigt. Men om man har flamsat i 30 år eller varit ironisk, då kan man ju inte plötsligt bli en person som har en känsla för det allvarliga i en konstnärlig bemärkelse.
Nej.
Då har man inte den förståelsen för hur ska jag uttrycka det här på ett konstnärligt bra sätt.
Nej.
På ett allvarligt eller autentiskt allvarligt sätt. Då är du som ett skolbarn som plötsligt får. Eller så är det ju nu, liksom en 20-åring som börjar på universitetet som aldrig har läst en bok tidigare. Mm. Men vad är de här? Hur fungerar nyanser? Liksom? Hur beskriver man liksom, en smärtsam känsla? Mm. Liksom? Man ska ju ha en konstnärlig erfarenhet. En konstnärlig kunskap för att beskriva och kunna tala och uttrycka sig på vissa sätt.
Och ligga rätt där också.
Ligga rätt,
Att så här, hur ligger man bra om det handlar om svåra, tunga saker?
Ja,
så, att man, så att det inte blir ironiskt eller plojigt. Liksom.
Ja, så att det inte blir patetiskt. Ja, just det.
Liksom. Ja.
Så att det inte blir patetiskt. Eller att det blir omoget. Eller liksom att det börjar skorra eller skeva för mycket. Det måste vara exakt.
Ja.
Det ska vara fingerspitzgefühl liksom, i det där.
Fingerspitzgefühl.
Ja. Men det är liksom, kommer man in i det för sent så är man inte där. Så går
men jag tror vi lider av det allmänt.
Kan fortsätta bli asdålig i 10, 15, 20 eller för evigt, va? Om de inte liksom tar in personer som är uppriktigt intresserade av estetik, psykologi, tänkande och sådär.
Allvar också. Var allvarlig då. Och vi kan ju skoja till det ibland när vi sitter och samtalar. Så kan vi skoja till det ibland.
Självklart.
Men det handlar ju också om det handlar ju om volym.
Mm.
För att jag menar, om vi bara plöjar då och sitter och liksom, du Andreas, jag har kommit på det här roliga och sådär, så sitter vi bara och skämtar om grejer hela tiden utan att det bottnar. Mm. Det blir inte bra.
Nej.
Men däremot om det är lite grann, men att det finns en gravitas, då liksom är det ju ändå någonting som är på riktigt. Liksom.
Mm.
Jag menar, om jag är skitledsen, då spelar ju inte vi in.
Nej,
för att vi är genuina liksom. Mm. Alltså det är det också.
Ja,
men då gör inte vi det liksom. Det har ju hänt flera gånger att du eller jag bara, nej men
man är inte där liksom.
Nej, och bara, nej men det är inte bra idag liksom. Mm. Det är inte rätt.
Mm.
Bara ett jävla sänkt för att man har typ krökat i en vecka eller någonting. Mm. Bara, nej men det är inte där.
Mm.
Och då den genuina saken skulle jag åtminstone tro att det genomsyrar ju materialet. Mm. Oavsett om det är den här formen då.
Mm.
Som är en typ av teater på ett sätt. Eller då om det är riktig teater eller litteraturen eller så vidare. Det måste bottna liksom.
Mm.
Grounded theory liksom.
Mm.
Alltså det tror jag svin mycket på. Och om... Om allting bara ska vara något roligt och lättsamt och sådär, så det funkar inte liksom. Det var någon som skrev någon gång att göra underhållning en balansgång. På ena sidan så tänder man eld på sina egna fjärtar. Och på andra sidan så bara gråter man eller någonting i den stället. Alltså det är någon slags... Jag vet inte om det säger så mycket.
Men... Nej, men det är nästan synd att... Eller jag tänker på Mikaela Lundqvists hårda Blomqvist. Kritik. Blomqvist menar jag, förlåt. Det är ju liksom... Hon har ju fan varit kompromisslös som kritiker av de här...
Ja, men jag tycker det är pinsamt att hon ens ska behöva skriva det.
Ja.
För det är hon, det, i grund och botten om jag förstår argumentet rätt, så är det så här bara, ja men ni tar ju inte det här på allvar.
Mm.
Och ska då en person behöva sitta i en lokaltidning
i flera år
och säga det till folk, bara ni tar ju inte det här på allvar. Och liksom, vad håller ni på med?
Nej, men de har ju sett henne bara som en sadistisk person som kommer dit och är bara neggar på deras grejer. Men de har alltså inte funderat ens på att hon kan ha rätt i sin kritik.
Nej, men problemet är väl att jag tror att de funderingarna har skett. Och jag tror att många förstår vad det här handlar om. Lite smartare personer.
Mm.
Jag tror att detta sker bakom kulisserna.
Mm.
Jag tror att precis som den här teaterchefen som jag känner. Då tror jag att man erkänner nog inte det offentligt.
Mm.
Det pinsamma faktumet att hon har faktiskt rätt. Man erkänner inte riktigt det.
Mm.
Men det är så mycket oro och konstiga grejer. Liksom. Mm. Men det var ju ball att höra det. Liksom. Cool person som bara sa det. Liksom, att, ja, men det är ju det som är det jobbiga med den här kritiken.
Mm.
Att det stämmer. Det är ju där problemet är.
Mm.
Det är ju bra. Liksom.
Ja, men hoppas han kan hantera då. Eller att få ut... Men det är klart, om man har... Det är som kompisrelationer på sätt och vis. Eller jag försöker hitta en sociologisk förklaring till varför man inte kan lösa det. Det är liksom, om man har...
Fegisar.
Ja, det är fegisar, men det kan också vara vänskapskorruption och att man har en viss kultur på arbetsplatsen. Eller du vet, vissa, när man träffar vissa polare.
Mm.
Det är klart man inte kan ta upp vissa allvarliga saker som du och jag kanske på tur man än skulle ta upp. Utan det är liksom... Då är det flabb och garv och det är liksom, ja men du är ju skit på dig liksom den här. Och jag kan tänka mig på institutionen, jag kan tänka mig att det har med woke också att göra. Det ska vara så jävla fint och då måste hon vara, ja men det är bra om hon är lesbisk.
Ja.
Och, liksom,
nu gör vi
drottning Kristina är lesbisk.
Det viktigaste med Röd Orm är att Orm är en 300 kilos lesbisk pingvin. Det är det viktigaste med Röd Orm.
Mm.
Fångar Franske Bengtssons verk bäst.
Liksom. Och det tror jag också, alltså identitetspolitiken, om man kommer in på den, den är... Jag lyssnade på en podd, förresten, där en CIA, före detta CIA-analytiker, omvärldsanalytiker, sa att en sån jävla bra grej om identitetspolitik, där, eller identitet, där identitetsfixeringen i USA och runt om i världen. Att, nej, men det är inte, det är inte, det är en, det är inte en ideologi riktigt, utan det är liksom, det är liksom en konfliktmaskin. Det är liksom, det är en generator för liksom gräl och liksom att man liksom man liksom det är mer en psykologisk åkomma än en ideologi.
Eller men jag har alltid sett som att det är ideologi, fast det är en ideologi på samma sätt som att kommunism är en ideologi. På ett sätt så är det en ideologi liksom som har med Marx att göra. Men kommunism är också en ideologi i huvudet på en vanlig fattig rysk medborgare som väljer att ange sin familj. Alltså det är två olika saker. Det ena är vad som finns i huvudet på folk och vad de gör. Och det andra är liksom det teoretiska verket. Liksom. Mm. Att identitetspolitik är en, både en ideologi och liksom en verksam, bara hur folk uppför sig. Och de behöver inte ha någon kunskap om varken Marx eller... de behöver inte kunna någonting. Det enda de vet är liksom att det är så här... världen är ju enkelt som helst. Alla som är emot det här är onda. Och liksom,
ja, men ja. Med tanke på hur jävla dåligt jag anser att identitetspolitik är, så tänker jag att det är liksom ideologin där är, det är oväsentligt, utan snarare hela systemet med det.
Ja.
Det är snarare som en psy-op.
Ja.
En psykologisk operation som man gör för att paja moralen i en annan kultur. Så det är ungefär som att ryssarna har uppfunnit, och det är ju en del som säger det här, ryssarna håller på och ökar på, pumpar på motsättningen med identitetspolitik för att de förstår att nej, men det här kommer skapa så mycket...
Det här knäcker väst.
Det här skapar så mycket osämja i västvärlden att det här kommer knäcka dem med de här bullshit-idéerna.
Men jag tror att många av de här sakerna, nu börjar vi prata om lite annans, nu går vi vidare där lite. Men jag tror att många av de här sakerna är också att om du läser någon kurs i humanekologi eller någonting, så presenterar någon en modell för dig, och den personen är typ en doktor. Och då är den modellen så här, den förklarar saker om världen på ett ganska enkelt sätt. Typ att Putin är dum, eller att om man inte tar 11 000 vaccinsprutor så vill man mörda alla gamla personer eller någonting sånt. Bara för att nämna några nutida exempel. Men det är väldigt, du vet, att sälja in enkla förklaringar, det liksom är så här, folk, det är, du vet, det funkar liksom. Det är så här, de flesta av oss i samhället är ganska puckade. De flesta är det. De flesta, när det kommer till mer komplicerade tankar kring fenomen, så är de flesta i samhället, då har de aldrig haft en sån tanke i hela sitt liv. Om vi ska tala ärligt om detta. Så att, tar du ett komplext fenomen, vilket som helst, det kan vara invandring, det kan vara räntor, det kan vara krig, du kan ta vilket komplext fenomen som helst, så är de flesta i samhället oförmögna att förstå det. Och då kommer någon och bara, ja, men det är så här. Alla rika är onda liksom. För att de har blivit rika på
grund av
andras
exploatering.
Pengar. Och då är det så här, aha, liksom. Så alla de memesen eller tankemodellerna som helt enkelt säljer in idéer som förenklar komplexa fenomen. De är sexiga liksom. Och jag tror att det du behöver inte ha någon jävla konspiration för det. Det är liksom, det är obvious.
Mm.
Det är så uppenbart att det finns en bias för typ enkla idéer.
Mm.
Och det finns ytterligare en sån enkel idé där man lurar många som pluggar på universitet.
Mm.
Och det är att man lurar dem genom att man säger att ja, men en intellektuell tanke, det är att väga två olika saker mot varandra. Det är det det är.
Mm.
Så om du träffar någon som är lite halvpuckad, som har gått på universitet,
mm,
så tar det typ 5 minuter så börjar de med det på en gång.
Mm.
Ja, men om man ser den här sidan så är det så här, och ser man den här sidan så är det så här.
Men då
kommer... Det är ett meme.
Ja, ja,
för
ja,
så, det, riktiga ja, intellektuella tankar ser ju inte ut så.
Nej, nej,
det är ett meme liksom.
Ja, det är liksom en automatisk grej som bara klickar in.
Ja.
Och liksom. Men det, jag tänker också på, man behöver ju inte ha så jävla många konspirationsteorier och tankar att det är en grupp män som sitter och röker och hittar på vad vi ska tänka och känna. Nej. Men däremot, jag tänker på Jacques Ellulls beskrivning av vad propaganda är.
Mm.
Det är ju att det är ett sociologiskt fenomen. Eller det är liksom, det är ett fenomen som existerar. Det är ingen som har uppfunnit det. Utan liksom, till slut måste man se vad är det människor gör och hitta på och tänker. Ja, och så, det är det jag tycker är briljant med Jacques Ellul. För han beskriver ju det. Nej, men de här personerna ofta... Alla är ju påverkas ju naturligtvis av propaganda och reklam och vad det nu än kan vara. Men det är också, han beskriver det också, de här bildade personerna och de här högt utbildade personerna, de blir beroende av propaganda.
Mm.
Och de läser mycket, det är viktigt för dem att läsa tidningarna och vad man skriver i understreckarna och vad man skriver här och där och där. Och det är liksom, och det blir så viktigt att ha rätt tankegångar och sådär.
Men det är också Nietzsches argument, fast det ser lite annorlunda ut. Det är Nietzsches argument är ju liksom att du kan vara en jättesmart och grym person ända tills du typ är i en kontext liksom. Mm. För det är så här, ja men du kan tycka att barn är helt dumma i huvudet ända tills du har egna barn.
Mm.
När du har egna barn så är den modellen att barn är helt dumma i huvudet eller att barn är psykopater. Då är den modellen inte lika, då är din kontext när det är dina egna barn, det styr dina tankar där liksom.
Mm. Mm.
Det är ju lite av, nu förenklar jag det, men det är ju lite av Nietzsches argument liksom.
Mm. Mm.
Och det är ju samma där med Jacques Ellul på ett sätt. Liksom att du kan inte för då handlar det om saker så här, men jag är en bildad person, jag ska läsa saker, jag ska forma mina tankar, jag ska uttrycka mig på de här sätten. Man börjar liksom följa olika modeller. Men de modellerna behöver inte alls vara. Du vet, jag kan höra bättre argumentation från en jävla svetsare liksom. Men på riktigt.
Mm.
Jag hörde sämsta argumentationen i mitt liv från folk som har läst på universitet.
Mm.
Det är ju sorgligt, men det är ju sant. Nietzsche är ju helt rätt. Nej, och Jacques Ellul också. De blir indoktrinerade.
Ja, de är indoktrinerade. Ja. För de mest bildade, de börjar tala i, ofta i, ja, som när den här Bals tyckte att Welbeck var problematisk, eller det var problematiskt. Det betyder ju ingenting. Nej, det betyder ingenting. Vad betyder det?
Mm.
Säg vad det handlar om istället. Jag håller inte med Bals att det är problematiskt, men jag förstår att Welbeck gör någonting. Han kränker någonting. Han kränker en viss känsla liksom. Mm. Och vad är det för känsla han kränker? Det är en transkription han gör. Ja. Men då ska man beskriva det istället. Liksom.
När Frankrike och Sverige avfrankrikefieras och avsverigefieras.
Mm.
Och det är den utvecklingen vi har haft nu i 50 år.
Mm.
När vi gör det då. Ja, visst. Nej, men jag ska, Andreas signalerar till mig att jag inte ska vara för grov. Och det ska inte vara. Men när detta händer, liksom, det finns ju ingen människa i världen som kan säga emot mig att Sverige avsverigefieras de sista 50 åren. Det är ju det som händer. Alltså det som var Sverige 1970 är ju inte alls likt det som är 2020. Mm. Det är ju alla har håller med mig om det.
Vi ska ju tydligen gå med i NATO nu också.
Ja, jättebra.
Ja, det är bra.
Men den processen då, då kan man ha massa olika argument om den. Och Welbecks argument är liksom att men det här är kanske inte så jävla bra. Mm. Och då tycker jag, om man tycker att det är svinbra att man alltid hela tiden ska göra sönder allt det gamla liksom. Mm. Då kan man ju typ argumentera för det istället. Mm. Liksom. Det räcker inte att säga att det är problematiskt. Då kan man ju argumentera för det. Mm. Liksom, vad tycker du? Mm. Vad är din åsikt? Liksom? Mm. Har ju, bara under min livstid så har ju det mesta jag vet har ju blivit asmycket sämre. Liksom. Mm. Jag vill höra de andras argument. Mm. Det är så här bara, okej, okay, men liksom när jag upplever att allting har blivit sämre, vad har du för argument? Vad är det som liksom, vad är grejen med det här? Mm. Det är ju det man vill höra. Då har man ju en debatt. Mm. Den debatten sker ju inte, anser jag.
Nej, det är en... Det är fucked up. Nej, jag tänker på teatern igen, att de inte kan göra, att Stadsteatern inte har kunnat göra då uppenbarligen en enda icke-publik publikhorande uppsättning på flera år. Det är liksom, det är ju någonting, det säger ju någonting om en stad. Liksom,
men
en
jag
kultur,
tror,
ett land.
Men jag har en ännu värre kritik. Jag tror de är puckade. Förlåt att jag säger det, Andreas. Men jag tror de är lite puckade. För att jag tror att det är liksom, du hittar lite intellektian i den världen. Det är liksom... jag vet inte om du har träffat folk som jobbar inom teatern. Jag har träffat massa folk som jobbar inom teatern. Det är puckat liksom. Det är ganska...
Ja, men
det är en puckad miljö. Liksom.
Jag kräver inte att teaterfolket ska vara... var stora tänkare på det sättet, men man måste lyfta fram ändå regissörer som är som Karajan, som är fan fascister. Alltså Karajan var ju i och för sig en dirigent eller vad man ska säga, men alltså man måste lyfta fram dem som är liksom fan, som, eller Ingmar Bergman eller vad fan som helst, som liksom tvingar in personer i någonting som är en estetisk rigid jävla diktatorisk hållning ibland. Så kan man ha flams också, det kan man mycket väl ha. Men då får det vara
friluftsteatern i Falkenberg.
Ja, visst. Men jag tänker att man även kan ha det på Stadsteatern också, men man måste också ha fan Karajan och Bergman där. Ja. Men det måste också vara någonting som är på riktigt. Och där man faktiskt inte... Man har inte hållit på och bullshittar om... Liksom, nu måste den personen vara en vit. Kan en asiat.
Jag träffade för några veckor sedan en gammal skådis. Mm. Som har jobbat på teatern i Göteborg. Och han sa att han jobbar med helt andra grejer nu. Mm. Han sa att han har presenterat manus och sökt för lite olika roller på massa olika ställen. Ja. Han är helt körd. Mm. En vit snubbe i 50-årsåldern. Helt körd. Mm. Han har fått något jobb i hela Göteborg och ingen är intresserad av det. För han är av fel hudfärg liksom. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag bara, tycker du inte det är lite rasistiskt, frågar han. Han bara, jo, det känns ju som det.
Mm. Ja. Ja, men det är klart det.
Ja.
Det är fruktansvärt negativt.
Ja, men han är ju fortfarande vänstervriden, den här mannen. Han har ju inte sett helheten liksom. Är du med? Han förstår inte. Är du med? Fattar du problemet?
Ja,
han har Stockholmssyndrom.
Ja.
Han har inte fattat. Han har inte kopplat
ja,
ihop.
Jag tycker det är utöver. Liksom, vi får snart sluta, tänker jag. Men jag tycker det här är någonting utöver vänster-höger-frågan. Det här är liksom...
Jag skulle säga att det är utöver vänster-högerfrågan, men det är också det. För det här är ju, vad fan, allvarligt talat. På en teater i Göteborg, du kan inte ens få ett jobb i garderoben om du inte är typ vänsterbredden, om vi ska vara helt ärliga. Alltså det är ju... Jag förstår att det inte bara har med vänster-höger att göra, men det har ju med det att göra också. Mm. Du kan ju inte... Du får inte ens hänga upp någons rock om du inte har rätt åsikter på Stadsteatern, om vi ska vara ärliga. Mm. Det är ju ett problem.
Men hittar du på det här?
Nej, jag hittar inte på det här. Men du vet, har du inte träffat folk från teatern? Alla är vänsterbredda. 100%.
Men herregud. Det handlar ju om att de personerna som lockas till teatern är av en viss typ psykologisk karaktär. De har en viss typ av psykologisk karaktär. Det är klart att högerpersoner inte söker sig till teatern. Det är ju bisarrt.
Ja, men jag tror Bergman är i grund och botten var en högerperson exempelvis. Jag tror att det är ett nytt fenomen. Jag tror att du kan inte vara på den arbetsplatsen. Du får inte lov att säga vad du tycker. Du kan inte vara där. Du får inte lov att vara i den miljön. Du blir fullkomligt utmobbad liksom. Mm. Om jag ska vara ärlig. Det är det jag tror. Och sen är det inte bara en vänster-högerfråga. Det var inte min poäng att politisera detta. Men jag säger att det är ett tecken att den miljön inte är sund för idéer. Om det bara är
den är så homogen att exakt, den blir helt dum exakt, i huvudet.
Exakt.
Ska vi dra ner?
Ja.
Redo nu.
Ja. Andreas, jättebra samtal idag.
Ja,
innan vi dricker vi öl.
Reklam. Ska vi göra lite reklam för Substack?
Ja, precis. Jag och Andreas har en Substack där man kan vara prenumerant. Och det är stopendalsundfält.substack.com. Där lägger vi ut videomaterial. Och tids nog så kommer vi fasa över all verksamhet till Substack under året. Just nu så kan man betala för att se lite längre videoklipp när vi pratar om film. Man kan också registrera sig och kolla gratis. Men då får man inte se hela. Men tids nog så kommer allt vara där. Och vill man ha tillgång till allt material...
Alltså backlisten eller vad man ska säga, arkiv.
Då, precis, då är man en betalande prenumerant. Yep. Och vill man stödja oss så är man en betalande prenumerant. Mm. Om man inte känner för dega så kan man bara registrera sig så får man grejer ändå.
Ja. Great.
Okej, okay. Vi hörs.
Hej.